Det har ju varit bra och sen så har det varit ett raw.
är inte lite som man känner varje vecka. Det har varit bra och så har det varit ett raw.
Ja, men det har varit lite extra bra den här veckan, va? Visst har det.
Ja, men det tycker jag verkligen har varit. Det har ju varit framförallt väldigt spännande. Jag hade skrivit upp som en av punkterna som jag tänkte att jag skulle vilja prata om innan vi liksom sätter igång och börjar nöta veckoshowerna. Det var då Moxley dök upp på New Japan Strong och hoppade på Kenta. Men det känns det som att det gav lite ringar på vattnet. Man kanske ska vänta med att prata om det tills vi kommer till veckans AEW istället.
Jag tänkte lite så också, precis innan jag gjorde mig redo här, att fan, det ska man ju spara, för det är så mycket dynamit, no pun intended, i hela det där.
Men jag tycker också så här, alltså det är ju någonting med NXT som jag tror att det var... Jo, men det var Sebbe, för jag småläste lite genom hans recensioner innan vi började spela in här.
Jag brukar undvika dem tills vi har spelat in, så att jag inte ska vara färgad, så att jag får stå med ett jävla kast när jag tycker att Bronson Reed har brottats en lång match som i realiteten var 4 minuter när jag sen läser det.
Ja, men jag tror att det där är ett bra recept att försöka hålla här. Jag brukar också försöka göra så, att jag skiter och läser det innan, för att ibland kan det också vara, jag tror att det var någon gång när jag jobbade på P3 Göteborg, som jag så här satt och glatt drog en historia i radion för programledaren Morgan Larsson, och så sen så satte vi på en låt och så sa han så här: du, den här historien du precis drog, den drog jag för dig igår, och då, alltså det var jag som hade upplevt det. Då har jag liksom trott att jag har upplevt den historien. Det är så jävla sjukt gjort, sociopatbeteende om något.
Men jävligt underbart.
Ja, så kan det vara. Så därför försöker jag också hålla mig från Sebbes recensioner. Men jag kunde inte göra det den här gången. Jag ville läsa innan. Och då skrev han så här, och jag tycker han sätter fingret på någonting. Att det är, alltså så här, NXT är bra. Det är bra brottare. Det är bra wrestling. Det är massa intressanta och spännande brottare där. Men det är någonting med liksom hela paketeringen av NXT som man känner så här, alltså känns lite osexig. Alltså det finns ingenting riktigt som är så här, åh gud vad spännande det ska bli att se nu vad de hittar på NXT. Som man kan känna med Dynamite varje vecka.
Nej, men det har ju, förutom att det har den här WWE-poleringen, vilket de ändå försöker, ju skita ner det genom att polera först och sen så kasta grus på det. Men sen så är det ju nog, det här är ju en väldigt okvalificerad gissning, men det känns ju som att producersarna, det som kallades för agents förut, att de styr mycket hårdare på NXT än definitivt vad de gör på Dynamite, men även vad de gör på Raw Smackdown också, för matcherna känns ju inövade ofta, hur bra de än är. Och det där har ju folk sagt i intervjuer och så, att de alla där är ju rehearsade, kameramännen, domarna, brottarna, agents, de tränar ju på allt, de tränar ju på matcherna, så att det är ju inte på samma sätt. Så jag tror att det bidrar, men vad vet jag. Men jag håller ju med om det du säger och det som Sebbe har skrivit.
Tycker jag satt, alltså, av en ren slump, jag har två intressen när det gäller podcast. Det är wrestling och det andra är teknik. Och teknikpoddar är verkligen såna grejer som jag kan somna till och som är så här, ja men du vet, jag vill verkligen skärma av mig från allting. Men nu orkar jag inte med någon mer wrestling. Då sätter jag på en podd om teknik. Och där är det två stycken brudar, en som är så, hon är väl det mest kända då, som heter IG Steen, och så gör hon en podd som heter Same Brain med hennes lilla syster. Satte på det senaste avsnittet på vägen när jag gick till innebandyn idag. Och så bara, och dagens gäst Justin Roberts.
Jaså?
Va? Announcer på AEW. Jag blir så jävla förvånad. Så handlade hela podden om wrestling.
Nej, men vad tillförde han då?
Ja, men de hade typ träffats på något så här teknikkonvent någon gång och liksom blivit polare där. Och så sen så, det roliga med det här var ju att han pratar ju som om att han är en announcer när han pratar civilt. Du vet att han är så här: I was walking up this morning and I did coffee. Oj, oj, oj. Otroligt märkligt sätt att prata på. Men det var underhållande. Han verkar ju väldigt, väldigt, väldigt sympatisk.
Ja, vad härligt. Man hoppas ju, han var ju med i den här speak out-rörelsen, men han verkar ha klarat sig bra från anklagelserna där. Men det fick ju lite svärta på honom då. Var lite orolig där. Men apropå teknik då, om jag ska knyta ihop den säcken. Vi har inte pratat om Megalodon. Har du koll på det här?
Nej, vad är det här nu? Va?
Du som är en konnässör av teknikpoddar och wrestling, har du inte lagt märke till att WWE använder en ny kamera?
Ja, ja, ja. Den där som gör den där fräna, blurriga effekten, ja.
Ja, den är, jag gillar den. Som fan. Jag tycker det ser skitcoolt ut när de gör entréerna. Att kameran, fokus följer på brottaren samtidigt som den blir oskärpa i bakgrunden. Det är svårt att förklara, men det gör det mer levande på något vis när de kommer in. Det ser jävligt fränt ut.
Det ser väldigt, väldigt snyggt ut. Jag gillar det jättemycket. Jag tror att när jag såg det första gången så tänkte jag så här, aha, okej, okay, har den här brottaren fått ett litet nytt fränt intro? Du vet, likt som när de kör lite slow motion på Morrison och Miss när de kommer in. Men sen har jag sett att det där följer liksom med ganska många. De gör väl det på alla, va? När de går ner för rampen.
Jajamän, jajamän. Och det är kul att de ändå gör något sånt, att de utvecklar tekniken. De har ju lånat det från NFL, tror jag. Det är någon NFL-teknik det där med just den här Megalodon-kameran.
Megalodon, jag trodde det var någon sorts gigantisk haj eller något sånt där.
Ja, men det är väl det i historieböckerna, tänkte jag säga. Nu du, nu kör vi med lösa boliner.
Det var den här podden mår som bäst med lösa boliner.
Apropå megalodoner då, du har ju tittat på Yokozuna-dokumentären.
Ja, men jag har ju gjort det, kollat på Yokozuna-dokumentären, älskade den. Först var jag så här, jag ska bara se 20 minuter, sen måste jag gå och göra någonting annat. Typ plugga körkortsteoriboken. Men det gick ju inte att slita sig. Alltså den där var för jävla bra. Jag är ju också svag för Yokozuna. För Yokozuna var ju liksom... För mig är Yokozuna urtypen av en heel. För att han var ju den stora heelen när jag började kolla på wrestling. WrestleMania 9 är ju min absolut första WrestleMania.
Ah, just
och det. Hela liksom det där första året som formade mig när det gällde wrestling och sådär, då var ju Yokozuna den där oövervinnerliga heelen. Han såg för jävlig ut, man hatade honom, man ville att han skulle förlora titeln, men ingen kunde ta titeln av honom. Hulk Hogan kunde inte vinna över honom. Bret Hart kunde inte vinna över honom. Inte ens Undertaker på Royal Rumble i en casket match kunde vinna över Yokozuna. Du vet, jag satt ju och slet mig i håret. Bara. Det är ingen som någonsin kommer kunna ta den här titeln av honom. Och så kulminerar ju då på WrestleMania 10 med att Bret Hart då liksom fick tillbaka titeln där som han förlorade på WrestleMania 9 och de här grejerna. Så att, ja, jag tycker att det där är... Alltså, Yokozuna har verkligen en speciell plats i mitt heel-hjärta. Han är verkligen urtypen av... Och jag tror att det är han också som gör att jag alltid vill att en champ ska vara mästare i minst 280 dagar. Annars är de inte mästare på riktigt.
Nej, men jag tycker... Jag hatade honom när jag var yngre. Alltså på den tiden han var... Just den tiden du beskriver. Men jag har ju kommit att tycka väldigt bra om det i så här, när jag tänker tillbaka till det. Alltså retroaktivt kanske man inte säger. Fan, i bakspegeln tycker jag att han... För precis som det du säger, han var ju oövervinnlig och man hatade han. Om, fan, jag kommer ihåg när jag såg när Lex Luger bodyslamman på den här USS Intrepid. Och hur fan vad jag tyckte om Lex Luger då, fast jag egentligen hatade han, för han var ju så jävla trökig.
Ja, för fan, men jag tyckte det var inställsamt med hans jävla All-American face push där. Hatade den. Nej, jag var så glad när han inte tog titeln på SummerSlam. Älskade det.
Har du hört ryktena kring det? Varför han inte fick titeln?
Jo, men jag har ju fattat att Yokozuna skulle väl egentligen kanske tappat den där titeln för länge sedan. Men alltså att, du vet, det bara gång på gång blev andra grejer som gjorde att de var tvungna att tänka om. Och så fick han bara... Det var nog en slump att han var champ så där länge, det tror jag. Men var det inte att Lex Luger satt på någon bar kvällen innan och domderade om att han skulle ta titeln? Och så sen fick Vince höra det och bara, nej, grabben.
Det är så ryktet går i alla fall.
Men när man kollar tillbaka på de här grejerna, alltså när jag såg liksom nu klipp då från WrestleMania 9 och det där, och när han går mot Bret Hart, och men även lite som lite klipp från när han möter Hulk Hogan på King of the Ring och Undertaker på Royal Rumble. Alltså han är ändå ganska spänstig. Han är ju stor, men du vet, det är en snärtig jävla legdropp han har när han slänger upp den där sidekicken. Alltså han kommer högt upp och det är ganska bra fart när han tar liksom sats i repen och såna grejer. Man får inte glömma heller att han vägde ju 200 kilo, men han var ju ändå bara typ så här 30 år gammal. Det var ju ingen ålder på karn.
Nej, och hans belly to belly var ju också snygg. Alltså han var rörlig. Det var ju därför de signade honom ifrån början, för att de såg bara, jävla vilken atlet det här är.
Han skulle egentligen göra debut som ena headshrinkers.
Ja, precis.
Men skadade sig och så fick de ta in Fatou, tror jag. Vad är det, Rikishi? Visst är det Fatou?
Ja, det är Fatou det.
Så Så blev det han istället. Men det var ju bra, med facit i hand. Men jag gillade dokumentären jättemycket. Den var ju också hjärtstjärna på så många sätt. Han verkade ju vara en hyvens jävla kille. Alla älskade ju honom.
Exakt.
Och han verkade så himla trevlig och sådär. Och så, ja men, gick det som det gick. Karn kunde ju inte sluta äta. Han åt ju i princip ihjäl sig.
Men apropå en annan dokumentär, nu har jag sett klart, vad heter You Cannot Kill David Arquette. Och jag måste rekommendera den varmt till alla också. Även om jag sätter upp ett varningens finger för att den är ju extremt producerad. Men det är ju vissa scener som, när han möter Nick Gage, jag vill inte gå in på det här för jag vill inte spoila för mycket. Men det är ju bland det sjukaste jag har sett.
Ja, verkligen. Det är också. Och då har man ändå sett mycket wrestling i sina dagar. Men det är bland det sjukaste jag har sett.
Ja, det är, jag satt fan och gapa igår när jag tittade på det. Men den är ju väldigt varm dokumentär. En feel good dokumentär.
Du, Butch Reed.
Butch Reed, ja. The Natural Butch Reed har gått bort här alldeles. Jag läste det alldeles nu innan vi hookade upp. Jag har egentligen ingen relation till Butch Reed förutom att jag har sett liksom matcher som har passerat förbi men inte lämnat något liksom bestående hos mig. Men han är ju ändå afroamerikan och en av de största som begav sig på 80-talet. Så att det är ju värt att nämna, tycker jag.
Men jag reagerar på att han inte var så gammal. Han var typ 66 år eller något sånt där.
Ja, exakt, exakt.
Nej, jag har tyvärr inte heller någon relation. Det kanske avslöjades när jag redan kallade honom Butcher Reed inledningsvis. Så
att, så att jag har noll. Jag försökte ju skissa över det. Ja, men blonderad, vad heter det, afroamerikan, stor, bitig som fan. En liksom brawler kille.
Men du, och du hade lyssnat på Jerkos podd.
Åh, Tony Khan. Han är ju så sympatisk jämt. Helvete. Han, och så, han prisar ju dessutom Serpentico en massa. Serpentico har tydligen gått en för bra match mot Darby Allin som de har låst in i valvet. För att man kan inte ha Darby Allin gå sådana matcher. Han måste få spö i sina matcher mot någon som är stor. Han får inte gå en, vad heter det, cruiserweight luchador-match från 90-talet mot någon. Vilket han tydligen gjorde mot Serpentico då. Men, nej, men det som var intressant att lyssna på med Tony Khan, det tyckte jag var saker som han var nöjd med och saker som han var missnöjd med. Han hatar till exempel när Matt Hardy teleporterar sig. Han tyckte det varit skitdåligt. Han var emot det redan innan. Men Jericho pitchade det och tyckte det var liksom, jo men det här måste vi göra, det här kommer bli jättebra. Och han tycker utförandet varit sämre än vad han hade farhågor kring. Så det tycker han är skitkast. Men annars, det han är mest stolt över, det är ju den här Brody Lee tribute showen. Att det är helt perfekt hur den var. Och sen så en sak som jag tyckte var väldigt sympatiskt var att han betalade, inte nog med att han har köpt rättigheterna till Tarzan Boy då, utan han köpte rättigheterna till Old 55 med Tom Waits for life. För att han vill att den här tribute-videon till Brody Lee aldrig ska behöva plockas ner för att de tappar rättigheterna till den. För han vill att Brodys barn ska kunna se den här videon när som helst. Så då köpte han rättigheterna for life.
Ja, det är sympatiskt.
Verkligen. Sen, han vet det, förklarar liksom när de, precis när covid kom och de började stänga ner alla stater, då skrev han ju 6 veckor tv på en kväll. För de behövde filma det på 24 timmar för att vara säker på att de hade nytt material för att bibehålla tv-kontraktet. Det var ju då de hade väldigt så här nedskalade produktionen. Det såg ut som att de var i någon lagerlokal nästan. Och då hade
var
han ju
inte hos QT Marshall? Var det inte hans brottningsskola? Hans liksom garage som de var i när de spelade in de grejerna?
Jo, det kan mycket väl vara det. Om det ligger i Georgia så var det det. Men han gjorde ju någon jävla mindmap där för att se till att det inte varit fel i kontinuiteten och grejer. Och den har han själv bara kvar ett fotografi av. För han har fått signera den och sen så har Cody ramat in den hemma hos sig. Men ja, man behöver inte säga så mycket mer än att man kan lyssna på den om man vill höra hur han reflekterar, vad han tycker är bra och dåligt, hur han har kommit på idéer kring varför han har parat ihop folk. Till exempel The Acclaimed, Varsity Blondes och Chaos Project såklart och så vidare.
Snackar han något om New Japan?
Nej, det här var innan det hade airat. Men han berättade att han hade pratat med Kenny Omega sen 2019 13 om Don Callis Angle.
Rey Mysterio har skrivit ett kontrakt med WWE for life. Oj, sägs det.
Tråkigt. Han var ju på väg ett tag där. Men det är väl bra för Dominic. Alltså, man får väl se det på den biten.
Jag tror att allt har med det att göra. Det är bara, det där är bara strategiskt för Dominic. Han skiter nog i sin egna... Han tänker nog att hans egna karriär är ganska så över ändå nu.
Ja, ja, det tror jag med.
Cesaro har ju också skrivit på ett kontrakt, såg jag här, precis innan vi började spela in.
Nej, vad synd.
Ja, jag känner också lite. Och så började jag vet inte om det här är cyniskt av mig att tro att den här... Liksom pushen kom väldigt lägligt med att kontraktet började ta slut.
Ah, nej. Det började jag tänka direkt nu när du sa det.
Det är också lite som Good Brothers. Det var inte detsamma med dem. När det är deras kontrakt höll på att liksom börja ta slut. Som de
och även FTR. Det är ju alltid så.
Även FTR, ja, precis. Det gäller verkligen att stå på sig i det där läget ifall man nu vill gå någonstans. För jag tror att det är när de börjar öppna porten till det där lite grönare gräset som man får vara snabbbeta på till man har kråkat på innan man hamnar bland Aleister Black igen.
Ja, vad heter det? Vi får se vad som händer med Cesaro nu då, ikväll. Vi spelar in det här fredag som vanligt. Har hans magi försvunnit nu när kråkan är på pappret?
Ja, vi får se. Och Steve Cutler har fått lyckoönskningar till framtida uppdrag av WWE. Med andra ord, han har fått sparken.
Ja, och Lars Sullivan har inte fått lyckoönskningar, men har också fått sparken. Fast han bad väl om sin release, verkar det som. Men den här Cutler, han verkar ha fått sparken för att Vince McMahon blev... flyg förbannad på han.
Ja, vadå? För att han hade corona? Eller jag fattar inte den här grejen. Det är väl flera som har haft det i det där stallet.
Oh, men han hade ju dragit iväg på någon stor fest med, vad heter det, sin käresta som jobbar åt Impact. Och vad heter det, dragit på sig covid där. Och tydligen har ju Vince lovat Roman Reigns att det ska inte finnas en mikroskopisk chans att han ska kunna ådra sig covid i och med hans sjukdomshistorik då. Och då brann tydligen Vince av då på Cutler, och då fick han gå. När han går ut med att han är sjuk, då kommer releasen som ett brev på posten direkt efter.
Men det är också, det där är ett svårt löfte att hålla för Vince McMahon. Alltså jag menar, då måste du ju totalt isolera varenda jävla brottare, och det gör de ju inte.
Nej, ska man ju komma ihåg att han här är en man som blir förbannad när man nyser, så han tycker väl att det borde vara jättelätt att hålla sig frisk.
Det vi har kollat på Royal Rumble.
Ja, det har vi sannoliken. Ska vi säga något om SmackDown som var innan, eller?
Jag har inte kollat på det. Jag sket faktiskt att kolla på det, för jag tänkte att jag kommer ändå få en liten härlig resumé på Royal Rumble, och det känns som att allt kommer ändå utspela sig. Är det något därifrån som du vill ta upp?
Ja, ah, att det är den värsta teasen någonsin. När det är 20 minuter kvar, då ska vi få en match mellan AJ Styles och Daniel Bryan. Och jag tänker, fan, de ska få 20 minuter. Men det här urartar ju till att det först blir en jävla tagmatch, tror jag. Sen så blir det en six-man tag, sen blir det en eight-man tag, sen kommer folk från Raw, och till slut så kommer, vad heter det, Roman Reigns och leker truck och springer runt ringen och knuffar omkull folk. Det är lite Roman Reigns. Jag menar Braun Strowman såklart. Roman Reigns, han var väl att vara cool någonstans, som det sig bör.
Aha, okej, okay, så Braun Strowman gjorde inte comeback på Royal Rumble. Han kom tidigare.
Ja, han kom och sprang runt ringen och knuffade omkull folk.
Aha.
Alltså, det är, jag är så besviken på att jag inte fick den matchen det såg ut som att jag skulle få. Bedrövligt.
Vet man att det där är main eventet och de säger att den matchen är näst på tur och man har 20 minuter tv-tid kvar, då bullar man ju upp för att det ska bli mumma.
Ja, jag pausade och tänkte bara, men jag ska inte se den här nu, för nu är det lite stökigt här. Men jag tar och tittar på den när jag har tid. Och så tittar jag på den. Ja, fy fan, vet du. Sami Zayn kommer in och protesterar. Det kommer in, vad heter det, Big E, och de blir med i matchen. Och vi ska inte prata om det. Nu hoppar vi till Royal Rumble, som vi fan i mig ska prata om. För jag tyckte det var en trevlig gala.
Ja, men jag håller med. Jag tycker också att det var en trevlig gala. Det är klart att det finns saker att anmärka på. Det gör det väl alltid med allting. Men jag gillade också Royal Rumble. Jag tyckte det var bra. Öppningsmatchen Drew McIntyre mot Goldberg var väl typ det bästa man kunde göra av en Goldberg-match, tänker jag.
Ja, jag känner det. Jag känner att de gjorde nog inget fel här. För hade de gjort den jättekort, som man också hade kunnat gjort för att få den liksom effektiv, det var ju redan gjort. Så det kändes som att vi inte ska göra det här. Och då tycker jag de hanterade det bra. För den var ju i alla fall några minuter liksom.
Tyckte han såg liten ut, Goldberg, jämfört med Drew McIntyre? Det är första gången han ser liten ut, Karn.
Ja, det är konstigt, för han har ju ändå mött Big Show och grejer. Men då ser han ju muskulös och bitig ut. Men Drew är ju både lång och rippad as hell.
Det var ett gäng skallar och claymore kicks. Goldberg fick också sätta en jackhammer och ta ett pinfall till två. Jag vet inte länge han stod raklång till den där jackhammern, inte Drew McIntyre. Den var snabbt upp och snabbt ner. McIntyre duckade också en spear, satte en claymore och tog pinfall till tre. Och efter matchen så kramades de och skakade hand. Jag tyckte också han såg väldigt trött ut, Goldberg. Det var nog... Luften gick nog ur honom tidigt i den här matchen, tror jag.
Det tror jag med. Men som sagt, jag tycker inte de gjorde något fel här. Det här levererade nog över mina förväntningar och så pass bra som man kunde hoppas.
Sasha Banks gick match mot Carmella. Tyckte jag var en ganska bra match. Den förra de gick tyckte jag dock var bättre. Men jag tycker att den här var bra.
Ja.
Carmella höll på att gå av på mitten efter det där missberäknade suicide-divet hon gjorde. Alltså då, vansinnigt alltså.
Helvete. Men det är väl kul att Carmella ändå har fått kliva in och vara med i bra matcher. Hon har ju haft den här runnen som hon har haft nu. Det är det absolut bästa hon har gjort.
Ja, det håller jag med om. Det är verkligen det bästa hon har gjort. Och jag tror att hon har legat i lite träning också. För jag tycker det känns som att hon har utvecklat hela sin stil och sin repertoar ganska mycket. Förut var det ju mest en sidekick, sen var det inte så mycket mer.
Nej, precis. Hon kändes ju nästan i Lana-klass i hur hon kan brottas. Men nu är det ju... Jag ser gärna mer matcher med henne.
Jag vurmade ju väldigt mycket för Carmella i lindan av hennes karriär. Och var verkligen... Så jag vet att Fredrik... Jag gjorde på det med honom och sa han men det är skit. Jag sa, men du vet, vänta nu bara. Vi har alla sett Trish Stratus. Hon var inte bra i början och sen blev hon en av de absolut bästa. Carmella har samma potential. Men sen tappade jag lite för jag tyckte att den här utvecklingskurvan var väldigt flack. Men det känns som att den har börjat komma igång nu. Så nu kanske jag får ta tillbaka den där gamla goda vurmen för Carmella.
Ja, du får göra det.
Banks fick ner den här Reginald. Sommelien med en huvudsax efter att han hade fångat upp henne och log lite obehagligt. Domaren uppskattade inte heller Reginalds kåtblick så han skickade ut honom med hull och hår. Banks gick för en frog splash men Carmella motade Olle i grind med sina knän. Carmella då med en Call of Silence. Den tycker jag är för jävla snygg, den där Call of Silence han gör.
Ja, fan då.
Banks lyckades glida ut den, kontrade med några knän. Carmella fick in två superkicks och sen lite från ingenstans så fick Sasha Banks in ett crossface och Carmella tappade ut.
Ja, lite halvdålig avslutning för att den satt ju inte så bra i den där Banks statement utan hon fick ju bara tag runt huvudet på henne. Så det var lite synd på finishen.
Sen var det dags för tjejernas Royal Rumble. Bayley var nummer ett. Naomi var nummer två. Kul att hon var tillbaka. Eller var hon också tillbaka redan på SmackDown eller?
Nej, det var hon inte. Det var hennes return.
Sa inte jag att Bayley skulle vara nummer ett?
Ja, det känns som det. Vi får lyssna på bandet.
I och för sig kanske ingen direkt högoddsare heller att hon skulle vara nummer ett. Ja, men jag tyckte den här Kvinnor Royal Rumblen var bra i slutet. Sen tyckte jag väl att den var lite halvslumrig i övrigt.
Den var ju lite buskis med Billy Kay som höll på och skulle bli kompis med alla. Vi fick lite returns och så vidare. Jag vet inte, jag tycker den var måttligt underhållande. Den underlevererade inte för min del. Jag kanske hade velat se lite andra namn ifrån NXT och så vidare, men på det stora hela är jag nöjd.
Vilka var överraskningarna då? Ja, men Shotzi Blackheart var ju med. Kom in med sin jävla
Tony
tank.
Storm. Missade
Billy Kay med 3 meter när hon skulle skjuta den här, skjuta den här skottet från pansarvagnen.
Tycker jag ändå Billy Kay räddade det bra. Som låtsades få hjärtattack och gick och pratade om det vid kommentatorerna sen. Jag tyckte det var lite roligt.
Ja, precis. Tony Storm var med. Gillian Hall var ju med. Och hos Gillian Hall fick ju då Billy Kay äntligen hugg. Hon har ju då försökt bygga broar med alla fram tills dess och har fått dålig respons. Men här gick det vägen. Victoria, kul att se henne också. Jag tyckte hon var grym under hennes prime i WWE där i början av 2000-talet.
Hon hade ju lagt av sig lite. Jag var orolig varje gång hon skulle göra något move. För hon har ju alltid brottat sin högre klass. Och hon har ju mer high impact moves, lite mer. Ja, men hon gör ju sin standing moonsault och grejer. Och allt det var det liksom. Det var små marginaler från att det skulle gå till helvete hela tiden här.
Vad hade vi med? Och Santana Garrett fick vara med. Troligen en sista minuten lösning på grund av Mia Jims covid-19-besked. Det snackade de med i alla fall på Wrestling Observer.
Men hon gjorde ganska bra intryck tycker jag. Alltså hon fick ju lite utrymme. Fick göra sin spagat och bli utsparkad med den.
Ja, det var snyggt när Rhea Ripley sparkade ut den här. Först sparkade ner den i spagat och sen sparkade ut den här. Det tyckte jag var härligt. Jag hade hoppats, alltså när Rhea Ripley kom in så hade jag hoppats på att hon skulle, för att det kändes som att fram till Rhea Ripley där, då, det var liksom få som hade åkt ut. Det var ganska mycket folk i ringen. Och så när hon kom in så tänkte jag, ah, nu jävlar, nu kommer det börja åka folk till höger och vänster här. Men hon fick ut typ 2-3 stycken inledningsvis. Sen så fick hon ut fler. Jag tror, jag vet inte om jag såg det fladdra förbi någonstans, att hon slängde ut mest på den här Royal Rumblen. Men, så hon fick ut fler folk sen. Men jag trodde att hon skulle komma in och bara börja hiva ut dem till höger och vänster. Men det gjorde de inte. Och sen hade jag hoppats på att det skulle vara lite mer heat mellan henne och Charlotte Flair. För Charlotte Flair kom ju in precis efteråt. Men det var som att de sparade det till när Lacey Evans kom in. För då jävlar vad hon sparkar på henne, Charlotte.
Men sen hade vi Tori Wilson också, va? Som en surprise.
Ja, har hon inte åldrats någonting, den kvinnan?
Nej, hon har blivit tajtare. Hon har liksom fått mer magrutor och grejer. För hon håller på med massa yoga och grejer nu.
Ja, Mickie James kom in också. Nikki Cross kom tillbaka. Vi fick se Lisa Fox. Och då kom ju också Truth in. Och 24-7 Geeksen också. Och plötsligt hade hon tagit titeln av R-Truth. Som han sen tog tillbaka när Mandy eliminerade Lisa Fox. Dakota Kai var med in också. Lana gjorde sin comeback. När hennes musik kom igång så tänkte jag, hon kommer vinna. Hon kommer garanterat vinna det här. Ja, men tyckte också det var coolt när Rhea Ripley eliminerade Alexa Bliss mitt i en sån här transformation.
Ja, det var kung. Det var kung. Ja,
som att hon bara, det här orkar jag inte. Det här svamlet orkar jag inte med. Stadigt grepp i nackhåret och bara skicka ut henne.
Ja, men det var en snygg lösning på det också. För annars skulle Alexa Bliss behöva vara oövervinnerlig. Och det var snyggt att det var Rhea Ripley som fick göra det. För hon blev både liksom dominant face och smart face. Och man brukar inte få vara båda de grejerna samtidigt som face i WWE. Så att det var bra, tycker jag.
Sista tre var Rhea Ripley, Charlotte och Bianca Belair. Jag tyckte det var en ganska bra trio att ha i slutet.
Ja, verkligen.
Ripley och Flair slogade på varandra tills Charlotte hamnade på ringkanten. Belair och Ripley timmade då ihop med att få ut henne. Älskade också finalen mellan Rhea Ripley och Belair.
Mm. Jättebra.
Ripley försökte med en riptide, men Bianca tog sig ur. Försökte med en KOD, men Ripley tog sig ur den. Duckade varsin clothesline, men Belair fick till slut ut henne och fick vinna Royal Rumble. Kanske att jag ändå satt där och... så här, jag tycker att nu när jag fått marinera det lite, och typ kanske efter hon klippte den där bra känslomässiga promon, och jag också har sett henne stå och kramas med Montez Ford i gorilla position efteråt när vi väl upp några backstage grejer på sin Instagram, då var jag så här, okej, okay, det är lugnt, du får vinsten, du är värd. Men lite att jag var så inne på att Rhea Ripley skulle vinna det här, och jag tyckte att det skulle vara så liksom någon sorts revansch att det här nu 2021 kommer vara hennes år, men nu var hon där och förlorade igen.
Ja, men det, jag tror inte det gör något. Det känns som att Rhea Ripley kan vi bygga upp genom att få slakta lite folk nu, förhoppningsvis då, och gå någon riktigt bra match på ett pay-per-view kommande. Och vad heter det? Belair känns så jävla mogen och redo för att få gå om bältet på WrestleMania och ta det.
Vi fick
Jag vill bara säga att jag tycker att Riot Squad framstår som det jävla, vad heter det, bullies mot Billy Kay. Men jag gillar fortfarande den angeln av någon jävla anledning. Men jag tycker de framstod ju som riktiga rövar även här.
De hade ju också, jag såg det, Ruby Riot hade ju sån Riot Girl på bröstet, på röd topp, som en hommage till Kathleen Hanna, som är liksom tongivande för hela Riot Girl-rörelsen i bandet Bikini Kill. Det finns också en jättebra dokumentär om henne ifall man är på dokumentärhumör. Kan man säga The Punk Singer, tror jag han heter, med Kathleen Hanna. Ja, men det var det. Sen fick vi Roman Reigns mot Kevin Owens i en riktigt bra match. En last man standing. Det var rå stundtals, tycker jag.
Den var ju köttig, nå jävligt ibland.
Han körde på en med golfbil här också.
Sammy Guevara-vibbar.
Ja, verkligen.
Men det var ju en truck där också. Jag tänker alltid på WCW när jag ser truckar med.
Höll de på mycket med det, eller?
Ja, men känner, hade de inte Judy Bagwell on a forklift, vet du? Jag tänker alltid på det.
Judy Bagwell. Hon var fan överallt.
Japp. Hon ringde och sjukanmälde Buff Bagwell till WWE och när han inte kunde komma till jobbet.
Ja, älskvärt. Ja, men stora delen av matchen utspelade sig också i backstageområdet här. Owens hade bra momentum, frog splashade från steg genom bord, Senton från gaffeltruck. Roman hade också stora problem att ta sig upp på benen innan domaren då hade räknat till 10. Matchen fortsatte in till entré rampen där Kevin Owens då låste fast Roman med handkloar i någon ljusrigg där. Han kunde ju då omöjligt ta sig upp då. Domaren står bredvid och räknar. Han var ju fastkedad så han tar sig inte upp. Och när domaren då är på 9, då tar Roman ett stadigt grepp kring halsen på domaren och slänger in han i den här ljusriggen så han däckar då. Och då ska Paul komma till undsättning och låsa upp Roman. Men mycket problem har de med att få upp den här jävla handklåarna.
Mycket problem har de.
Du, till och med den nya domaren som kommer in. När han är på 5 eller 6 eller sådär, då slutar han bara räkna. För att han inser att annars kommer jag räkna ut Roman Reigns. För att de får inte upp dem. Ja, men efter många om och men så löser han det. Och Roman stryper ut Kevin med en guillotine choke. Det kändes också som att det där strulet med handkloarna, det tog för mycket tid. Så att när han väl kom löst, då var det bara in i den där jävla guillotine choken nu. Och så.
Ja, de var nog pressade på tid.
Jag tycker de borde kunna lösa det. Ett kanske typ att man köper några så här, fejkade handkloar som man kan slita sönder i de här i tillfällen att de lyckas tappa bort nyckeln. Eller så hade ju typ Paul Heyman hade bara kunnat släcka domaren. Jag menar, det är ju en last man standing. Han blir inte diskad ifall han nitar på honom. Det blev bara konstigt när han slutar räknas där plötsligt.
Ja, men känns det inte lite som att han har korvfingrar eller någonting, Paul Heyman, och ska försöka strula med den lilla nyckeln och få in den. Och han känns inte som en man som har bra finfingermotorik under press och stress. Ja. Men jag tycker även det är lite fånigt att han blir fastlåst med handklovar och att då räknas det som att han är nere. Han är ju inte knockad. Då skulle man ju kunna låsa fast han under forkliften. Det gör de väl i någon sån här match någon gång också. Jag tycker det förtar på något vis. För jag menar, Kevin Owens vill väl ha den här matchen som en hämnd. Då vill han väl inte bara vinna matchen. Han vill väl bli last man standing genom att knocka han. Så jag tycker att det tog ju bort hela poängen med Kevin Owens och hans hämnd, för att Roman levererade ju en jävligt bra promo tycker jag på SmackDown när han ifrågasatte Kevin Owens pappa och morfar och farfar, och när Kevin Owens börjar skälla på Roman Reigns och blir förbannad och står och skriker och bara stänger Roman Reigns av tvn och går därifrån. Så att Kevin står och skriker mot en svart bild där det inte är någon, så han kan inte skrika. Jävla bra promo. Och sen så blir det här, han låser fast han med handbojor så han inte kan resa sig. Antiklimax för mig, men annars en köttig match.
Männens Royal Rumble avslutar. Edge är nummer 1, Randy Orton är nummer 2. Jag vet att de pratade om att de skulle ge bort de här ettan och tvåan och nummer 30. Jag kommer inte ihåg i vilken ordning det var. Om det var att de skulle ge bort ettan och tvåan i tjejernas och nummer 30 i männens Royal Rumble. Ah, skitsamma. Jag höll mig i alla fall borta från det där backstage. Så att det för mig skulle vara en överraskning.
Natalia fick ju 30 innan. Det visste man ju att hon skulle vara. Det sa de under matchen. Liksom, att hon hade vunnit på den hela vänster.
Edge in först i alla fall. Randy Orton in som tvåa. Han hann inte ens in i ringen innan Edge dök på honom. De flyttade sen tillbaka utanför ringen och Edge spöade på Orton med stol och kommentatorsbord, medan ringen då fylls på med nya brottare. Edge hoppar in, domaren hjälper och en skadad Randy Orton backstage. Första överraskningen här var ju Carlito i vansinnig form.
Nå jävligt vad han var rippad. Men innan vi pratar Carlito, för det, innan Randy blev hjälpt backstage, så har jag han en av de bästa momentsen på hela kvällen tycker jag. När de är tre pers i ringen, de är ju tre heels som ger sig på Edge tillsammans. Jag kommer inte ihåg vem det är han manar på att slå och slå igen och bara se helt psycho ut och bara slå han igen, bra, ge han igen, alltså helt galen ut. Det var fantastiskt tycker jag. Fan, Randy Orton, han är ju så jävla bra. Men han var ju inte ens brännskadad längre. Han hade ju läkt på några dagar, var ju helt babyface igen.
Ja, han har bra läkkött, Randy Orton. Det var inte ens röd om näsan längre. Jag tycker så här, när han skadade sig och de lyfte ut honom, så tänkte jag så här, okej, men han kommer ju komma in någon gång. Men sen var han som borta så länge och det hände så mycket, så jag hade som glömt bort Randy Orton. Fram tills typ att domaren jag tror att vi får se någon klippbild backstage och sådär. Och så säger typ kommentatorsbordet, ja, så får vi inte glömma att Randy Orton har inte blivit eliminerad än. Man bara, ja men vad fan, det påminner mig inte om det här. Det är väl det som är hela grejen, att det ska vara en överraskning när han kommer in i slutet.
Men jag glömde det till slutet igen ändå, för att jag var så, vad heter det, inne på att någon av de två sista skulle vinna.
Ja, det gjorde jag också, och jag blev också glad, för när han dök upp och så, du vet, ska han börja, du vet, föra Edge mot topprepet, så tänkte jag så här, fy fan vad tråkigt, det blir ytterligare en gång ett sånt här avslut, men att då Edge vänder den och istället kastar ut Randy Orton, då kände jag att jag blev lite glad och fick lite förtroende för WWE igen, att de ändå kan göra någonting annorlunda.
Ja, nej men det kändes bra, så nu vet ni, Edge vann i alla fall, men vi kommer dit. Men det visste ni säkert redan, era jävlar.
Priest var också med, det var kul att se. Han fick ganska mycket plats också.
Väldigt mycket plats. Och nu har vi ju glömt att prata om det som kommer vara med i Royal Rumble här, som hände i mellanmatcherna. När Bad Bunny kommer in och kör en låt som tydligen ska vara bra. Men det här var ju för fan jättedåligt, tyckte jag. När Booker T står helt still under hela låten. Med G.I. Bro-kläderna. Och den här mannen går runt med några små bollar som frisyr på huvudet och säger det är min spanska.
Stod han still matchen igenom Booker T? Jag såg, alltså jag började se kanske 30 sekunder, sen spolade jag det där, för jag tänkte jag orkar inte se det.
Jag såg hela, för jag trodde att han skulle börja dansa som han gör i musikvideon Booker T, men han stod still hela låten tills i slutet. Då tog han micken och sa, can you dig it, sucker? Och så där kort höll han ut på sucka. Han höll ju inte ens ut på det länge. Det här var ju sämsta musiknumren de har haft. Men han kom ju in sen med Damian Priest, under Damian Priests härjande i Royal Rumble. Inte Booker T då, utan Bad Bunny.
Mm. Han fick göra en big splash från topprepet ut, men halka också lite, så att man sekunden eller han hade väl kunnat, det var lite vingliga ben, det var lite Snoop Dogg över det hela.
Ja, det är lite mycket AEW-grejer här. De kör både med golfbil och, vad heter det, har en kändis som flyger från topprepet.
Kane kom också in, det var väl lite överraskning. Han kom in som nummer 18, fick givetvis kasta ut Ricochet, som jag trodde inte ens hade kvalificerat till den här jävla Royal Rumblen. Plötsligt så dyker Ricochet upp.
Nej, just
så
det,
konstigt.
Det, ja, det är härligt att det betyder någonting när man går matcher om att få vara med.
Ja, men det är så här, snacka om att de så här diskvalificerar allting de gör. Alltså, varför ska jag tro på någonting de gör när det ändå inte blir som de säger att det ska bli?
Det kunde inte bara Bruce Pritchard komma in till Tony Khan när han hade sin mind map och riva sönder den och säga, det är ingen som bryr sig, kontinuitet, den kan du ta och dra åt helvete med, TK.
Men största överraskningen var väl ändå nummer 24, Christian.
Ja, fan, du pratade om att han inte kunde brottas. Att han var för skadad.
Ja, jag trodde att det var så. Jag får med att det också är så. Men WWE har ju fått läkare nu som mirakulöst har börjat godkänna de här gamla nackskadorna som har varit så här. Nej. De här kommer aldrig mer sätta foten i en wrestlingring. Det började med Daniel Bryan och sen var det Edge. Nu är det Christian.
Men vad heter det? Fan, han, och apropå att Carlito såg bra ut, så Christian var ju i bättre form än vad han någonsin har varit.
Ja, alltså jag menar, de pratade om det här på Wrestling Observer Radio, och då sa de att han hade blivit friskförklarad bara en vecka innan Royal Rumble, och då var de så här, okej, men då tar vi med dig. Men med den där kroppen och skärpan, alltså han har ju ändå varit förberedd på att det här ska ske, så att han har ju tränat satan inför det här.
Ja, det måste han ju ha varit. Alltså, han såg jättebra ut, tycker jag. Det var jättekul att se honom. Det kändes som att han inte hade tappat mycket sen han brottade sist.
Vi pratar också om att han kommer göra mer grejer för WWE. Så att det lär väl bli, ja, men typ matcher och sånt där. Det blir spännande att se vad de kan göra där. Gäller det också att Omas eliminerade en del utan att ens vara med i själva Royal Rumblet. Big E åkte bland annat ut av Omas och Rey Mysterio också.
Yep. Ja, och sen var det ju någon som, vem var det som var smart att kasta åt andra hållet? Var det Damian Priest? Nej, vem var det?
Nej, jag vet inte.
För det var, han fångade ju AJ så fort AJ skulle bli utkastad och stod liksom på den sidan där kommentatorerna var. Men då var det den som skulle kasta ut AJ Styles, tittade på Omas och sen kastade ut han åt andra hållet så han inte kunde rädda.
Seth Rollins kom också tillbaka som nummer 29, men det var en Messiah gimmick och allting. Jag trodde att de skulle ta tillbaka honom som en face och som någonting helt annat, men icke så icke.
Men det var jättekul att se honom. Han såg också ut som att han inte hade varit borta en sekund. Det var härligt att ha honom tillbaka, tycker jag.
Ja, jag gillade också det. Jag är den enda i hela världen som gillar Messiah gimmicken. Jag tycker det är helt okej att han har lite päls och svart handske.
Nej! Fan, vi har ju suttit och vurmat. Vi har ju vurmat över det hela sommaren. Det var ju bästa vi hade. Hela liksom, vad heter det, sommaren och hösten. Det var ju Seth Rollins och Mysterio-familjen. Och den försvunne Buddy Murphy.
Ja, men du och jag är de enda, Chris. Vi är de enda som har vurmat för Seth Rollins Messiah gimmick.
Kanske jag måste beställa en svart handske från WWE Euroshop.
Säljer de det?
Nej, jag vet inte. Jag hoppas det.
Så att var det på Svev Wrestling-forumet på Facebook som hade lagt upp någon sån Razor Ramon gimmick, inte kontinental titel som man kunde köpa nu också för ett gäng tusen lappar.
Fan, jag skulle vilja ha ett fint bälte. Jag tror att min sambo skulle få panik. Jag har ju extremt fula midjeväskor som är utformade som wrestlingmästarbälten. De är helt fantastiska eftersom både midjeväskor och ett wrestlingbälte. Har jag dem på mig, då får jag fan sova här ute där jag poddar.
Ja, jag har två stycken. Jag har Attitude Era, världsmästarbältet, och den vita interkontinentaltiteln. Jag har alltid varit väldigt svag för de två titlarna.
Asså! Vart har du dem då? Uppe på vinden eller vad fan?
Jag är förpassade till flyttlåda uppe på vinden bland hela min Hasbro-samling. Så att,
fy fan.
Ja, där är de. Ja, men nummer 30 är Braun Strowman. Det pratade vi om att han redan hade kommit tillbaka. Gillade Daniel Bryan och Riddles grejer på det här Rumblet. Jag tyckte det var svinbra de sekunder som de fick kolla på med varandra.
Absolut. Jag tycker det här var en bra Rumble-match. Jag var väldigt underhållen under hela herrarnas.
Ja, men det tycker jag med. Jag gillade också. Sista sex var ju Daniel Bryan, Matt Riddle, Braun Strowman, Seth Rollins, Edge och Christian. Rollins tog ut Riddle och Daniel Bryan. Sen försökte han då dupera Braun Strowman att alliera sig med han. Gick inget vidare. Dock så fick Rollins ut Christian och Braun. Edge langade sen ut Rollins i ett curbstomp-försök. Och när Edge låt då inte gick igång, då fick jag flashback igen och påminnde som att, nej just det, Randy Orton är ju kvar. Och mycket riktigt dök han ju upp, försökte sätta en, eller han satte väl till och med en RKO, eller om han lyckades trockla sig ur han. Men sen försökte han då slänga ut Edge, men han vände och slängde ut Randy Orton istället. Och vann.
Ja, kul. Jag tycker det var bra. Och jag hade som sagt glömt bort Randy där tills han dök upp igen. Och det var väl för att jag var så investerad i matchen och så pass underhållen. Så det är ett gott betyg.
Ska vi ta oss över till Raw?
Ja, vi ska väl det.
Jag tror att det börjar också så märkligt med Drew McIntyre. Han liksom börjar recensera Royal Rumble när han kommer in.
Ja!
Det är, liksom det är som att han har den här podden. Han går igenom vad som hände och vem som kastar ut vem och sådana saker. Sen så dunkar ju Edge låt på och Edge kommer in. Drew strösslar komplimanger över Edge som säger, vad pysslar du med? Jag vann ju Royal Rumble, jag är din fiende. Sheamus kommer också in, tycker att Edge är lite stöddig i tonen. De snackar lite fram och tillbaka. Edge säger sen att Drew got a target on his back och så sneglar han lite mot Sheamus som blir irriterad på honom. Edge säger att Drew kommer då få veta när han har gjort ett val om vems titel han kommer gå efter. Och så lämnar han. Och sekunden efter det så bara åker Drew på en brokick av Sheamus.
Så konstigt att den här, nu är vi klara med vad heter Goldberg-faden. Nu gör vi den här turnen. Den kommer här och nu från ingenstans. Visst, de har byggt den länge, men det var, jag vet inte. Det kändes som ett konstigt startskott.
Ja, men det var så fruktansvärt apart och dåligt. Jag menar, de har ändå byggt upp de här och de har slagits med varandra. Sen har de ändå så här, börjat skratta och gått ut och tagit en öl och såna grejer. Nu har man har ändå investerat i deras relation. Och så bara, det finns ju miljoner sätt att göra den här mycket, mycket mer effektfull. Den här turnen av Sheamus på Drew McIntyre. Men så blir den bara så här apart.
Ja, den betyder ingenting nu. Man måste ju sätta den i en situation där det är några stakes så det betyder något. Här var den Edge-låt var. Han gick ut. Vad fan är det?
Han blev också intervjuad backstage. Sheamus säger att han vill ha titeln. Och så blir han Drew Gulak om väskorna. Så jag vet inte om han är hans caddy nu, eller vad det heter på golfspråk.
Ja, tydligt. Det är, ja, jättekonstigt att det var Drew Gulak.
Matt Riddle gick match mot Bobby Lashley om US-titeln. Började bra, men efter två minuter så har Lashley låst en full Nelson på Riddle i repen. Och Riddle har liksom låst fast foten, så Lashley kan inte dra honom in från repen in i ringen. Och det här resulterar då att domaren räknar till 5, diskar Lashley, och eftersom får han någon sorts vredesutbrott och fortsätter tortera Riddle i Nelsons, så till den milda grad att MVP till och med ber han sluta. Det var ett konstigt slut på den här matchen.
Jättekonstigt! Och det såg ut som att när han torterade han, så tyckte jag fan synd om Riddle på riktigt. Det såg ganska brutalt ut med de här full Nelson.
Jag fattar varför de inte bara kunde få gå en riktig vettig match om US-titeln. Ja, det är ju två bra. Lashley är bra, Riddle är kanon, men det är bara slöseri med talang där.
Ja, de har ju bra kemi tillsammans också. Men vi får väl hoppas att vi någon gång får den där jävla matchen. Och att Riddle kanske får ta bältet. Men jag vet inte vad man ska göra med Lashley då. Lashley klär i det där bältet. Så att, ja, svår situation.
Vi har Orton backstage. Han hälsar Edge att han inte kommer make it to WrestleMania. Så de lär väl med andra ord gå någon sorts pay-per-view-match på någon av de här pay-per-viewsna som är innan.
Nej, men de gick väl matchen här.
Ja, just det. De gick ju för fan på... Ja, just det. Vad dum jag är. Det gjorde de ju. Main eventet var ju bara dem. Jag behövde inte ens vänta så länge.
Och det var konstigt, för de gjorde den här bara för att vi måste ju göra den här jävla matchen, för att de här har ju ett upplägg. Så de sa ju, kommentatorerna, att liksom, ja, för en natt så låter Randy Orton bli och fejda med The Fiend. Nu är det Edge som gäller. Det var jättekonstigt det också.
Vi har Ali flankerad av Retribution, möter Xavier Woods flankerad av Kofi Kingston. Woods med en Russian leg sweep och en discus clothesline tog pinfall, men T-bar bröt upp det från utsidan. Kingston använder då T-bars axel som en sorts språngbräda för att hoppa på slapjack. Ali försökte sen då utnyttja stöket utanför med att snabbt rulla upp Woods, men Woods kontrade med att rulla upp en upprullande Ali och vann matchen.
Här var jag inte med på YouTube, men jag måste bara säga kring New Day att jag tycker det var jättefint på Royal Rumble att de hade Brody Lee-kläder som de sen auktionerade ut för att skänka pengar till något ställe där i Rochester, New York-området som Brody Lee kom ifrån. Och det var ju den ring-gearen de hade. Det var ju både Luke Harper, Mr. Brody Lee och... det var ju nog mer, ja just det, Bludgeon Brothers i hela designen liksom. Och sen så var det ju hans, Brody Lees ansikte och sen siluetterna av Brody med sina två barn. Det var jättefint tycker jag.
Vi får se Bad Bunny som sjöng och spelade på Royal Rumble. Han pratar här nu spanska med Punishment Martinez backstage. Vad heter han? Han heter inte det. Damien Priest heter han, ja.
Ja, just
men då är han på Raw nu då, Damien Priest.
Ja, men det gillar jag. Fan, Damien Priest är bra.
Ja, ja, det är väl kul. Eller kul är det väl inte. Det går ju så där för alla som kommer från NXT till Raw. Men det känns ändå som att Vince kan vara hög på Damien Priest.
Ja, nog fan är de det. Han är lång, han är karismatisk. Ja, jag tror att han är verkligen i Vinces good graces.
Han har bättre förutsättningar än Ricochet i alla fall.
Ja, och den där tjocksmocken Keith Lee som inte vet om han brottas. Skicka han på träningsläger för fan.
Miss TV-segment med Bad Bunny som kulminerade då i att Priest kommer in. Gav Miss en rak höger. Blev matchen mellan Miss och Priest som Priest vann på en reckoning. Han fick se bra ut här tycker jag, Priest.
Verkligen. Det jag måste säga är ändå att jag tycker Bad Bunny har bra karisma. Jag tyckte han var kass som musikartist, men jag tycker han har bra karisma här och tycker att de har ändå hittat rätt igen med en kändis att ha med. För jag tycker att han känns ganska naturlig i det han gör här. Och det blir inte så här konstigt som det ofta blir när de har med kändisar. Att de typ står och väntar på att få in sin spot och så vidare. Utan han känns naturlig i när han snor väskan och när han sopar på han med micken. Jag tycker han liksom ser cool och lugn ut när han interagerar med Miss Morrison. Så att jag tycker han levererade bra Bad Bunny ändå för vad han var.
Shelton Benjamin och Cedric Alexander vann över Lucha House Party. och således behöll tag team-titlarna. Det var lite smågrinigt mellan Cedric och Benjamin i slutet, men gick vägen ändå. Väldigt bra match. Jag vet inte om det här var bortklippt från din YouTube-version.
Det här var bortklippt. Bortklippt.
Ja, synd, för det här var Raws bästa match. Den var riktigt, riktigt bra.
Kul! De får ju gå bra matchen på NXT också, Lucha. De har ju, verkar ju ha klivit upp ifrån divisionen, springa runt till Benny Hill-musik, och det känns ju skönt.
De ska bara behöva få lite nya kläder eller någonting som ändå gör att de tar ett litet avstånd från Benny Hill-versionen av Lucha House Party som vi har blivit matad med sen innan.
De borde ju byta namn från Lucha House Party, för det är ett så bedrövligt namn.
Ja, det är verkligen bedrövligt. Vi får sen se tillbakablick när Charlotte och Asuka förlorade tag team-titlarna på Royal Rumbles pre-show. Flair och Ric Flair och Lacey Loise i kostade de titlarna där. Vi får en triple threat tag team-match mellan Asuka och Charlotte mot Naomi och Lana mot Mandy Rose och Dana Brooke i en first contender-match om tag team-titlarna. Det var samma visa här. Charlotte satte en national selection på Dana och Ric Flairs musik kommer igång. Ric Flair och Lacey Evans kommer in, men istället för att fortsätta brottas då så taggar Charlotte in Asuka, och Asuka ser förvirrad ut samtidigt som Charlotte lämnar ringen.
Ja, det är som det är.
Naomi med en rear view på Asuka tar pinfall till 3. Naomi och Lana är nu då näst på tur för Nia Jax och Shayna Baszlers titlar.
Jag var helt ointresserad av den här matchen. Den här var ju faktiskt med på YouTube.
Ja, den var också bedrövlig. Det som var av den här matchen var ju bedrövligt.
Ja, det var ju tyvärr det. Det gjorde att man orkar inte bry sig.
Det är också roligt att mitt i den här matchen då dyker det upp en liten ruta om att Jeff Hardy och Carlito ska gå tag team match mot Elias och Jackson Ryker.
När då?
Ja, men det är mitt under den här usla tag team matchen.
Men när ska de gå matchen då?
Nej, men den kommer efteråt. Var den också bortklippt eller?
Ja, det var bortklippt. Så den här rutan dök inte upp på YouTube heller. Jaha, så Carlito gick en match. Och jag fick inte se den.
Jajamensan, Carlito gick en match. Här hade jag verkligen tyckt att man kunde bulla upp mer för Carlitos första match på Raw på över 10 år. Men nej, det blev en liten ruta under en dålig match. Och sen blev han bortklippt från YouTube-versionen. Så mycket bryr de sig om Carlito.
Ja, det är tydligt.
Drew är emotionell i en intervju backstage över vad Sheamus gjorde tidigare. Säger att han accepterar en match mot sin före detta bästa vän. Han var nästan lite för emotionell här, tycker jag. Jag menar, de har ändå... Han har ju åkt på en bro-kick innan också. Han har inte gjort det.
Ja.
Slog ju för fan halvt ihjäl varandra i backstage för ett tag sedan innan de gick och drack öl.
Ja.
Jeff Hardy och Carlito möter Elias och Jackson Ryker. Hardy blev snabbt facing peril. Hot tag till Carlito som gick lös på Ryker. Carlito med backstabber på Elias och taggade in Hardy som naglade en swanton och vann matchen. Det var ingen supermatch, men kul att Carlito är tillbaka. Jag håller tummarna för att han inte slöar till sig igen, om han nu är tillbaka på heltid.
Ja. Ja, precis. Om man nu är tillbaka på heltid. Men kul! Att han fick vinna, det tyder ju på att kanske att han får göra något mer då.
Nikki Cross mötte Alexa Bliss. Samma som alla hennes matcher på senaste. Bliss transformeras hit och dit. Motståndaren blir stekt. Bliss vinner på sin sista Abigail.
Har sett det här nu för mycket. Det är måndag hela veckan. Fast hon gjorde ju en ny version av Sister Abigail. Det tyckte jag väl var snyggt. Men i övrigt var det ju det vi har sett för.
Randy Orton möter Edge, avslutar. Bra match som Orton försöker avsluta ganska tidigt med ett gäng pinfalls. Det är lite fram och tillbaka inledningsvis. Efter reklamavbrottet så har Orton full kontroll över matchen. Edge kommer tillbaka, vänder en RKO till en Edge-O-Matic, tar pinfall till 2. Matchen flyttar sedan ut ett tag. Edge hamnar på kommentatorsbordet av en suplex. Tillbaka i ringen så sätter Orton en slingshot på Edge i repen. Draping DDT, peggar upp för en RKO. Plötsligt... Då sitter Alexa Bliss på ringstolpen med blod rinnande ur munnen. Edge med en spear på en konfunderad Randy Orton tar pinfall till 3.
Ja. Det är synd att den inte fick vara ren vinsten då, när de ändå sa att de skulle lägga det där åt sidan och de skulle stöka av den här matchen. Den hade kunnat fått vara ren liksom rakt igenom. För det var en bra match.
Ja, och är det bara så att de vill påminna oss om att Randy Orton och The Fiend har en fej, då kan väl hon dyka upp efteråt och ha blod rinnandes i munnen.
Det var intressant om jag ska koppla det här till Tony Khan-intervjun. Han sa ju då att han vägrar DQ-finishes, count-out finishes och så vidare. Det ska vara riktiga finishes på matcher, för att annars är det bara bullshit, tyckte han. Sen så påpekar jag, vi har faktiskt haft en diskvalifikation, och det var ju när Park i Ironman-matchen sopa på Kenny Omega för att få ett övertag. Då var det liksom en poäng, för då fortsatte ju matchen ändå. Men bara om man tänker till här då, när vi har Riddle som trasslar in sig i repen så vi får en DQ, och någon petar någon i ögat så de får DQ och så vidare. När man inte riktigt vill låta någon förlora.
Ja, håll hårt på det, Tony Khan.
Ja, verkligen.
AEW's Beach Break öppnar med en tag team battle royal. Inget FTR. De hade ersatts av Alex Reynolds och John Silver, för de hade varit för taskiga mot Luchasaurus förra veckan. Du klipper fan inte hornen av en dinosaur.
Nej, men jag tycker det var bra. Jag står fast vid att jag tycker fan det var en bra angle att de klippte hornen av han.
Ja, det tyckte jag också. Jag gillade det jättemycket. Men jag hade hoppats på att han skulle ha någon ny flashig mask.
Ja, det hade fan varit härligt ändå.
Men nu hade han bara en mask med bortklippta horn.
Japp. Men den här matchen var fan stökig till en början.
Ja, det var en battle royal, och den var stökig och den var ganska otajt. Jag vet inte, jag tycker det är ganska svårt att säga så mycket om den. Det var vad det var.
Ja, det var verkligen vad det var. Man fick lite underhållande spots och folk fick utrymme hit och dit. Men problemet med en Battle Royale är att det är kaos. Det behövs ju vara Royal Rumble-formatet, att det byggs på med fler. Inte att det tunnas ut eftersom.
Britt Baker mötte Thunder Rosa. Älskar att publiken här sjöng Thunderstruck. Det var roligt. Jag älskade också matchen. Jag
det var Austin Gunn som gjorde det, ja. Skulle vi kunna gissa på.
Han är, jag har pratat om honom i förra avsnittet, men han är ju lite som Bugenhagen var när Raw hade sina NXT Talents runt om i publiken. Han ville synas och han ville höras, Bugenhagen. Och det är samma sak med den här Gunn. Sonen.
Men det gillade ju du. Gillar du Austin Gunn också på samma sätt?
Nej, jag älskar ju Erik Bugenhagen. Det där falsettet är... Det är svårt att inte älska det. Den håller ju på med luftgitarr och det är bland det värsta jag vet. Men så kommer lufttrumman, och lufttrumman kan jag ändå uppskatta. Så att, jag var duktig på att spela lufttrumma till allas introlåtar. Men... Nej, men Gunn, jag har ingen riktig åsikt om honom. Han finns bara där.
Ja, han sköt ju alltid deras Instagram på onsdagar också. Och det är ont i själen att titta på det. För att han vill ha så mycket uppmärksamhet.
Vems Instagram sköter han?
AEW, de har ju The Gunn Club då. Han och brorsan hans. Det är 3000 stories. Sådana här man kan få uppe där på Instagram. Som en farbror som jag knappt kan
ha. Men vadå brorsan? Billy Gunn är väl hans farsa, va?
Jo, men han har ju en brorsa och Colt, eller vad fan han heter.
Aha, oj, jag trodde det bara... Okej, de är tre stycken.
Jajamän, men den här Colt, jag vet inte om han heter. Nu heter han Colt här. Men han saknar ju allt. Han har ingenting, han. Han ser lite grann ut som Billy Gunn. Och sen så är han lite blyg i bakgrunden och försöker vara spexig. Medan Austin Gunn typ tar upp 3/4 av bilden i kameran när de kör sitt jävla Gunn Club. Ah, ja. Nog om Austin Gunn.
Ja, men tillbaka till Britt Baker mot Thunder Rosa. Jag gillade den här matchen. Jag tyckte det var en jättebra match. Tyvärr lite svagt slut, men jag gillade matchen i sig.
Ja, jättebra. Kul att få se Britt Baker få gå en riktigt ordentlig match, tycker jag, när det är någon som är hårt motstånd mot henne. Jag vet inte, jag bara gillade det här. Det här var bra.
Alltså Britt Baker, ända sedan hon har den här skadan, det var Britt Bakers räddning. Det känns som att hon fick tid att reflektera över sin karaktär och jag vet inte. Det är bara så, efter skadan har hon ju gått spikrakt uppåt.
Det här håller du och Tony Khan med varandra om. För han pratade om det. Hon bröt ju näsan där när de filmade, vad heter det, 6 veckor på 24 timmar. Det var den enda liksom så här slarvet som skedde. Men han sa, det är ju det bästa som har skett. För då vart det ju någonting med henne helt plötsligt.
Vi får upprymnelsen till nästa match. Det är då från förra veckan, tror jag. Eller om det var något backstage-segment eller något sådär. Ja, det är i alla fall med Tardy som övertalade och Hangman att tag-teama med honom. Once in a lifetime mot Chaos Project. Ja, det är ju ingen jättelång historia här, och det är inga stora problem heller för Hangman och Hardy. Hangman flyttar på sig när Luther kommer från ringkanten med en senton. Jag hade sett någon flytta på sig så nonchalant som Hangman gjorde här.
Men han gör ju en kungblick då in i kameran, Hangman, som att, ja men vad trodde ni? Det var klart jag flyttade mig från den här säcken.
Backshot Lariat på Serpentico och sen tjuvtägar har det in sig, tar täckning och vinner matchen. Likt han gjorde med Private Party.
Jag gillar ändå det. Det var, jag tycker att jag ömsom hatar den här Big Money Matt, men samtidigt har han han gör sina så här heel-grejer ändå snyggt subtilt, fast ändå inte subtilt på en fläkt. Jag vet inte. Jag gillar den ibland, för det mesta hatar jag den.
Bröllop. Kip Sabian ska få sin Penelope Ford. Father James Mitchell viger om. Miro är med. Och även Butlen Charles. Miro får syn på något stort paket. Stor nog att kunna innehålla en person. Och han har ju då dåliga erfarenheter av det här. Så han går loss på det här paketet. Som då visar sig vara tomt. Det är bara rekvisita. Men plötsligt så sitter han fastkedjad i ringstolpen med foten. Då är det Butlen Charles då som har låst fast han. Hoppar på Kip. Ford åker in i tårtan. Ur den stiger sen Orange Cassidy. De sätter en beach break på Kip medan Miro bara kan stå och se på frustrerad.
Men visst vigdes de på riktigt här, va? För jag vet att James Mitchell är, vad heter det, så att han får viga folk.
Jag vet att de har gift sig några dagar innan det här.
Okej. För att min källa Anders sa att de faktiskt vigdes på riktigt här. Att han hade hört
då får,
det någonstans.
Då får källa Anders läsa källan en gång till.
Ja, han får göra det. Men för jag vet ju att, vad heter det, att just James Mitchell får ju viga folk. Så jag tyckte det var intressant att de tog in Sinister Minister här och stå och hålla i det hela. Tyckte även att Penelope Ford såg rörd ut på riktigt.
Jo, men det kanske stämmer. Din källa Anders kanske har rätt här. Jag vet inte om jag för mig att jag läste om, eller om de pratade om det på Wrestling Observer eller något sånt där. Om att han, och de hade gift sig någon dag innan det här. Så att det var färskt, det här själva giftermålet.
Ja, just det.
Men det är ju mycket roligare om det är sådär. Alltså att han verkligen är, om Father Mitchell får hålla på viga folk till höger och vänster, så är ju det här ett roligare sätt att gifta sig på. Då har du ju det på film också.
Ja, precis. Men jag tycker det här var ett roligt segment bitvis. Jag tycker ju, likt jag sa när jag hade avsnittet med Anders, så tycker jag att Miro, hans aktie, den är på väg uppåt. Jag tycker när han får vara glad så är han mycket mer underhållande. Jag tycker även det var kul när han ska börja hålla sitt best mental och säga what is love, och publiken börjar sjunga vidare på låttexten. Och han faktiskt go with it ett litet tag. Det gillar jag.
Mycket referenser till Raw också, det här Lana.
Ja, det var lite för ofta kanske.
Shaq, han är för jävla härlig ändå, alltså, får jag säga. Alltså det är, vi får se.
Du fick vi se The Black Tornado. Det var kung.
Ja, men alltså vi får se någon sorts TNT-program där han då ska demonstrera sitt nya wrestling move Black Tornado. Så han bygger i sin matchdom med Jade Cargill mot Cody och Red Velvet. Det var obehagligt lik en Judas-effekten där Black Tornadon.
Ja, men jag tycker, för det beskrev ju Anders i förra avsnittet, och det förhöjde min njutning av att se det här, för jag hörde hans, vad heter det, beskrivning av det samtidigt som Jack står där och river de här covid-skydden med sin Black Tornado. Och hans kollegor inte vet riktigt hur de ska hantera han. För att han levererar ju också det han säger, så att man inte riktigt vet om han skämtar eller är allvarlig. Det är så konstig balans i hela det här klippet. Jätteunderbart, tycker jag.
Det är som att frågan kommer väldigt spontan. You got a wrestling move? Yeah, of course I do. Black Tornado. Ja. Så bara ska han visa den. River interiören. Men samtidigt är han också så här professionell och så här, just det, jag är inte, det är inget wrestlingprogram där, så han måste ändå bygga upp interiören sen också när han har rivit den.
Det är så jävla roligt.
Ja, älskvärd är han, Shaq. Sen kommer den här matchen förmodligen bli skit, men det är en annan femma. Eddie Kingston möter Lance Archer i en Lumberjack-match. Jag vet inte, jag tyckte det här också, om du tyckte det första var rörigt, tycker jag fan det här var rörigt, alltså. Det var den här Bear Bronson som körde Blade genom bord med en spear, och det var mer folk inne i ringen än utanför ringen stundtals, och det var i och för sig coolt när Jake Roberts mördade Angelico utanför.
Ja, det var skönt. Då fick han en pop, Jake. Men vad heter det? Det var även så konstigt, för heelsen, de var på som fan när Lance Archer åkte ut. Sen när Eddie Kingston åkte ut, då var det Billy Gunn själv. typ som stod där. Det var jättekonstigt.
Archer, eller Kingston gick upp på repet och Archer fångade upp han och satte han in blackout och vann den matchen.
Ja, det här var väl ett sätt att bara flytta Archer vidare, döda den här fejden och liksom steka den. De skulle lika gärna kunna ha gjort det förra veckan enligt mig. Så hade vi sluppit det här röriga.
FTR är inte nöjda med att de har blivit bortplockade ur den där Battle Royalen. Dax förklarar att vi är inga dåliga människor, men ibland måste vi göra det dåliga människor gör. Och så zoomar de ut kameran och då har de alltså kidnappat Marco Stunt som sitter mobbad och bunden bredvid med gaffatejp över munnen.
Ja, jag tycker det var ett bra segment. Jag tycker att Tully Blanchard var lite obehaglig i slutet när han ställer sig och lutar alldeles tyst mot Marco Stunt där. Jag gillar det.
Ja, gillar också jättemycket. Jag tyckte det var bra. Main eventet, six man tag team match. Kenny Omega och The Good Brothers möter John Moxley, Pac och Ray Phoenix i en fantastisk matchjävel.
Ja.
Ännu en gång, alltså Phoenix. Det är ju något fel på den karen. Han är för bra.
Ja, men vad heter det? Även Pac. Alltså, det är... Ja, det är vilka brottare de har och att de kan leverera main event på main event, för förra veckan så var ju också fantastiskt och sen kommer de här och gör ett fantastiskt till.
Men det, Phoenix, jag måste tillbaka till honom, för när han gör ju någon sorts, något absurt dyk, jag tror de säger tope con hijo eller något sånt där. Alltså han kommer liksom som ett pistolskott, åker igenom Good Brothers och åker typ igenom kravallstaketet också. Han så jävla fart i det där dyket.
Ja, det är sjukt.
Men bättre tempo på Gallows i den här matchen, va?
Ja, men jag tycker att det är intressant att Gallows har fått vara med i två riktigt bra matcher. För han var ju med i förra veckans main event också. Och han börjar behöva shape upp lite när han sätts mot såna här brottare.
Det är en miljon grepp. Omega satte sin egna version av en paradigm shift på Moxley. Pack bröt pinfallet med en 450. Anderson taggade in, gick för en gunstun, men Moxley satte då sin egna version av en gunstun istället. Phoenix med en springboard moonsault press tar ett pinfall till två. Good Brothers satte en magic killer på Phoenix och Omega med en V-trigger på Pack och vann matchen.
Men det är någon snygg sekvens här när face-brottarna står och liksom täcker, Pack ligger och tar pinfall. Det ser ut som att nu är det slut på matchen. Just att de står och motar bort vilka två heels det nu är som är utanför. Men ändå så kickar heelen ut. Jag tycker det var en jättesnygg sekvens. Och så här bara, fan, det blir inte pinfall här, men det är så tydligt att det ska bli pinfall. Det var skitsnyggt.
Det är stökigt efteråt mellan båda lagen. Lance Archer kommer in, tar ut Good Brothers. Moxley och Omega ensamma kvar i ringen när en maskerad man hoppar på Moxley bakifrån. Masken av och under den har vi Kenta från New Japan Pro Wrestling som ska då möta Moxley om hans New Japan US-titel någon gång. Jag kommer inte exakt ihåg när det var. Men ja.
Hur reagerade du?
Jag reagerar lite som jag reagerar nu, att jag tappat talförmågan helt och hållet. Nej, men jag tyckte det var... Alltså, det kanske inte just i sig att det är Kenta som kommer in och gör det här, utan det
men
är...
Men det är New Japan!
Ja, men exakt! Det är liksom hela öppningen för vad det här kan innebära ändå i framtiden. Jag fattar också att det här inte kommer betyda att Ibushi kommer vara med nästa vecka. Men jag tror att... jag blir glad för att det känns som att...
Det känns som Tony Khan och Gedo pratar med varandra och bara
exakt, det. Exakt så. Det känns som att de har börjat liksom föra någon sorts diskussion med hur de ändå kan göra det här ihop och ja, sluta vara griniga på varandra, vilket resulterar att vi får det här.
Det här måste ju vara, det måste vara så skönt för Tony Khan, säger vi här nu då, att det är han som för diskussionen med Hattori eller vem fan det är som är liksom the liaison de brukar prata om. Men de kan påvisa, kolla vad vi har gjort med Impact. Kolla vad Impact har tjänat på det här när de har gjort med oss. Vi har inte käkat upp dem. De har fått vinna över våra brottare, vi har fått vinna över deras brottare. Tänk vad vi skulle kunna göra för er på USA-marknaden. Alltså de är ju i en sån bra position att föra de här förhandlingarna. Och jag satt och log från öra till öra när Kenta har satt sin go to sleep på han. Alltså, då var det helt fantastiskt.
Ja, det var grymt. Det var grymt. Har du sett, de la ut någon backstage-film också,
ja,
där.
Ja, har du sett det också eller? När han säger fuck you till Omega. Det är så jävla kung det.
Vi älskar också att Omega säger oh, so switch send me, eller ja, han,
brother
han,
switch, sa han.
Precis, the switch. Han pratar ju om Jay White, antar jag väl då, va?
Ja, ja, ja. Gud ja. Det är så kung. De nämner Jay White här i AEW-universet.
Oh, ja, jag får puls bara jag tänker på det här. Det är så fruktansvärt spännande. Ja, framtiden ser ljus ut i alla fall. Det gör den. Tack corona för det här. Alltså, det känns som att hade inte corona skett, hade Good Brothers förmodligen aldrig blivit släppta från sina kontrakt. Och hela den här grejen hade säkert inte utkristalliserat sig på samma sätt som det gör nu. Jag tror också att de känner att de är lite beroende av att hitta på någonting annat i och med att branschen ser ut som den gör.
Ja, men jag tycker det är så fan det som är spännande med det här. Ett, New Japan pratar med AEW. Det är coolt. Två, Moxley är i AEW-kontinuiteten US-champ i New Japan nu. Det är inte som i WWE att man inte nämner det. Utan nu existerar det i den här världen. Det är coolt. Tre, de nämner ju fler brottare från New Japan i och med Switchblade då, här. I AEW. Det är fan mycket det, de här tre sakerna.
Ja, det är spännande tider. Det är kul att vara vid liv om man gillar wrestling.
Ja, hörrni,
jag kommer att behöva snabba på den här NXT-genomgången nu för att tyvärr är det så att jag alldeles strax ska göra en intervju om Melodifestivalen. Jag har ju också ett vanligt jobb som jag måste anpassa mig lite efter. Så det kommer gå lite undan nu, men det är vad det är. NXT,
Håll i hatten,
ja. NXT öppnar i alla fall med en lång öppningsmatch mellan Dakota Kai och Raquel Gonzalez mot Kayden Carter och Casey Catanzaro. Fick jag låta som att Dakota Kai gick mot Raquel Gonzalez i inledningen där kanske.
Den här var ju exakt som en sån här Catanzaro-Kayden-match är. Så man behöver inte säga så mycket mer om det, förutom att Raquel Gonzalez fick se bra ut.
Ja, och hon fick också pinna Catanzaro efter ett Hurricane Rana-försök. Hon vände till en pop-up chokeslam. Jag tyckte den var ganska bra den här. Den var lite slarvig inledningsvis, men jag tycker att den blev ganska bra den här matchen.
Den här är typiskt NXT osexig tycker jag. Den var väldigt, väldigt, väldigt rehearsad.
Tom Phillips och Beth Phoenix gratulerar Wade Barrett som har blivit amerikansk medborgare men talar på Hacks och Jim Duggan. Härligt.
Det tyckte jag var roligt.
Leon Ruff och Austin Theory går match. Gargano är med in. Var väl en helt okej match, men jag vet inte. Ruff alltså, det är något. Han gör en Eddie Guerrero-spoofen. Den börjar också urvattnas ordentligt. Jag känner liksom ingenting för de där jävla spoofarna längre. Det var kul när Eddie Guerrero gjorde dem, men nu är de ju totalt uttjatade.
Jag tycker Leon Ruff, han går en sorts match hela tiden. Det är ingen variation. Det är hans spots och sen är det inget mer. Det är lite som att se när Mox var Dean Ambrose och studsade på repet och gjorde en clothesline. Vi fick se det hela tiden varje gång. Det är likadant med Leon Ruff. Jag är färdig med honom just nu.
Austin Theory vinner i alla fall på en TKO Cutter. De sa att han kallade det för en ATL, va, tror jag.
Ja, kanske.
Efter så fortsätter han ge sig på Ruff. Dexter Lumis dyker upp, sliter håret av Theory. Bokstavligen gör han det. Han står med en näve hår efteråt. Det var märkligt.
Och luktar lite på den, konstigt.
Sen får vi lite bakgrund på den här Xia Li och Boas mystiska mentor. Över 1000 år gammal säger hon att hon är. Något som Beth Phoenix har svårt att tro.
Ja! Jag gillade, jag tyckte om det här, vet du, när de berättar legenden om den här kungen och prinsen och mord och drakar och hit och dit. Då var jag lite investerad.
Ja, ja. Jag satt och tänkte så här, har jag slagit på Disney Channel här nu? Det kändes som en ja. Trailer till någon sorts Mulan-film eller någonting. Ja, men det var coolt.
Men välproducerat, så det känns härligt.
Verkligen, jag vill se filmen. Elegaldo del Fantasma går mot Lucha House Party i sin Dusty Rhodes kvartsfinal. Den här matchen var jättebra.
Jättebra, fick mycket tid, låg viktig tid i tv-tid också, alltså för ratings och så vidare. Svinbra tyckte jag de var. Och gillade det här som de ändå har byggt upp, att de slåss om Lucha-äran, de vet det svor åt varandra på spanska, och jag tycker att man fick se mer personlighet hos bland annat Lince Dorado än vad man har fått se tidigare. Jag gillar det, skarpt.
Grand Metallica och hans repdans. Alltså. Han är så jäkla bra på repen.
Och även, vad heter det, han... Raul heter han. Jag tappar bort vad han heter.
Raul Mendoza.
Han är ju kungan. Han är fantastisk.
De vinner också och avancerar då i den här turneringen. Vi får Edge som kommer in och hotar att han möjligen kommer utmana Balor för hans titel på WrestleMania. Det är 0% chans att det kommer hända. Noll.
Här måste jag bara flika in. Min sambo brukar ju sitta med när jag tittar på NXT, verkar som. För det första, när Finn Balor kommer in och Pete Dunne och vad heter Oney Lorcan och Danny Burch står i ringen, då blir hon förbannad för hon ser de här som hon tycker har noll karisma. Bara, men vad fan, kan han inte bara slå ner dem där någon gång? De ser ut som fånar. Och sen Edge-musik kommer och Edge kommer in. Hon har inte någon relation till Edge överhuvudtaget. Hon bara, vad är det där? Hur ser han ut? Vad är det för någon? Så de var tvungen att berätta att han har hund för att hon skulle värma upp och tycka att det var okej att han kom in och var en badass. Men jag undrar lite hur casual fansen tänker när de ser Edge komma in. För han ser ju onekligen gammal och lite sliten ut ändå i ansiktet. Han har sådana stirriga fiskögon. Så jag kan tänka mig att har man ingen relation till han så känns det nog väldigt konstigt när han kommer in här. För han är så pass mycket äldre än alla också.
Ja, det är lite kluvna hårtoppar på Edge som gör att man funderar. Ja, men jag tyckte att det var ganska, Edge gör ju en bra promo här. Han är ju en jättebra promo. Coolt också att han pratar om att så här, ja, på main roster är det lite mycket av vad han säger, det är lite mycket av E-et i WWE och här är det mer det andra V-et. Så ja. Att, det var ju fint att han ändå.
Ja, det var kung tycker jag. Jag tycker det var härligt.
Tony Storm möter Jessica Mia. Robert Stone är med in äntligen. Är han tillbaka? Matchen slutade i inget eftersom Mercedes Martinez och Io Shirai kommer in och lägger sig i. De ska ju gå en three-way.
Och Io Shirai typ knäcker näsan på Mercedes Martinez, ser ut som. Domaren är där och kollar väldigt noga. Och vad heter Mercedes Martinez ligger och nickar och liksom pratar med domaren.
Jag hade hellre sett Tony Storm mot Io Shirai i en enkel, vanlig, hederlig Mora-match om titeln.
Ja, jag håller med. Jag håller med.
På den här Vengeance Day eller vad nu den heter, takeovern.
Dåligt namn, Vengeance Day. Gå och lägg er, Dabby. Nu har ni tappat det.
Det är också på Alla Hjärtans Dag. Kunde det inte ha hetat något ja. Med Alla Hjärtans Dag då?
De har ju haft St. Valentine's Day Massacre förut. Ta tillbaka det namnet då.
Vår Kurt Stallion mot Santos Escobar om Cruiserweight-titeln. Scarlett var med under hela den här matchen. Hon scoutade väl Escobar skulle jag tro.
Nej, men vad heter det? Hon är ju där för att döda Santos Escobar. Hon hade ju lämnat ett tarotkort förra veckan hos han.
Ja, just det. Det hade hon ju gjort, ja. Men för Karen Cross kom in efteråt också.
Ja.
Och han tar ut hela Fantasma-ligan och så konfronterar han Escobar och säger time will soon run out. Och, ja. Men jag fattar inte, vad då är han intresserad av Cruiserweight-titeln helt plötsligt?
Ja, men vi tar det här snart. Vi måste ju ta, vad heter det, att det var en jättekonstig match mellan Kurt Stallion och vad heter Santos Escobar. För det var ju en jätteutdragen squash-match.
Men de har ändå sett till att bygga en jävla Kurt Stallion lite grann.
Ja.
Som att så här, och de skulle ju egentligen ha kört den. Var det förra veckan eller var det till och med veckan innan det?
Ja, precis. Förra veckan var det väl. Då skulle
ja,
köra.
Och då var det som att så här, men vi drar i handbromsen för vi måste ändå liksom tala om vem den här Kurt Stallion är för publiken. Och då tänker man så här, okej, men det här är någon som de kommer pusha. Nej. Det är en lång utdragen squashmatch där. Vilket är jättekonstigt. Det hade ni kunnat göra förra veckan lika gärna.
Ja, men för så här bra Santos Escobar har aldrig sett ut, för han fick dominera hela matchen. Han ser så jävla cool ut och tar det så jävla lugnt, och när han ser att Scarlett står scoutar han så bara hånler han och drar ner på tempot ännu mer och är bara fantastisk. Jag tycker han var så jävla överkarismatisk i den här matchen, men den var lång, utdragen och en squash. Men sen, när Karrion Kross kommer in här, det här är något som jag inte visste att jag ville ha. Men jag älskar när de här två står öga mot öga. För det är två karar som bara dryper av karisma. Och det är två heels. Och jag vet inte varför de bråkar med varandra. Jag vet inte varför Karrion Kross är förbannad på Santos Escobar. Men Santos Escobar viker sig ju inte heller. Det är en jävla cool promo tycker jag.
Ja, men jag håller med dig. Jag känner också att det har någonting. Men jag vet inte vad det är. Jag vet inte varför det här äger rum. Jag fattar inte varför det sker.
Det är ingen som vet det. Tydligen så ska han väl ha disrespektat han på något vis. De babblar om det, men jag vet inte när och hur. Men jag skiter lite i det, för att jag tycker att Santos Escobar såg så jävla cool ut i segmentet mot Karrion Kross också.
Ja, men det gjorde han. Och sen så har sekunden senare CrossFit på sin tröja, då han också ut och konfronterar Edge.
Ja, han är på krigsstigen.
Main eventet är Tommaso Ciampa och Timothy Thatcher mot Undisputed Era i en Dusty Classic kvartsfinal. Tyckte det var ovanligt att se Ciampa med lite hår sådär.
Ja, han såg jättegammal. Jag reagerade min sambo på också och var tvungen att börja googla hur gammal han är. Han är född 85, så han är 5 år yngre än mig. Men ser ut att vara 15 år äldre.
Ja, han är lite gammal slöjdlärare. Ja. Jo, han ser lite äldre ut. Det gör han.
Ja, vi hade inga sådana slöjdlärare i Alfta kan jag säga.
Men det kändes tajta ändå, Ciampa och Thatcher. Det är ett ganska ungt tag team, men jag tyckte de kändes väl, alltså samarbetet, alltså välspelade.
Ja, bra kemi, verkligen. Jag gillar distinkt, den parningen.
Jag måste bara säga det, jag älskade hans distinkta draping DDT som Ciampa levererade på, jag tror det var Strong va? Han har varit ute och stökat där med Thatcher utanför, och så ska han åka in och så bara möta honom en sån distinkt jävla draping DDT av Thatcher. Och så pinfall till 3 och så vinner de matchen.
Ja. Ja, snyggt. Snyggt. Väldigt bra NXT tycker jag. Alltså, jag tyckte det flöt på och kändes som att det gick undan. Det hände mycket. Vi fick en jävligt bra match i Lucha House Party mot Legado. Och vi fick coolt segment med Karrion Kross och Santos Escobar. Ett bra main event. Och liksom bra rakt igenom väl.
Vill du säga någonting innan jag rundar av?
Ja, innan vi rundar av. De ska ju ha en turnering på AEW som vi glömde att ta upp. Men när det är vem som ska bli number one contender om kvinnotiteln. Den är lite luddig för det är en japansk sida och en amerikansk sida med brackets. Rio, som är en japansk brottare, på den amerikanska sidan. Och sen så har vi en av de japanska brottarna som har skrivit bäst på sociala medier någonsin. För nu då, när det har blivit annonsat att hon ska få gå en match i AEW-turneringen, då skriver hon hashtag AEW hello motherfuckers. Det är väl ett fantastiskt sätt att introducera sig.
Och så också så glad och oskyldig ut på bilden, på hennes byline-bild, vilket också adderar någonting till hennes vokabulär som jag tycker är härligt.
Ja, så med de orden kan vi ju runda av. Hello, motherfuckers!